titta på mindre djur, som mikroskopiska djur som mindre än 1 mm, de återhämtade sig lite snabbare, men tog ändå 15-20 år.
Lite snabbare 15-20 år. Oh, herregud. Ett företag står just nu i startgroparna för att suga upp klumpar från Östersjöbotten i jakten på metaller till den gröna omställningen. Men hur stor miljöpåverkan skulle det bli? För frågan är helt enkelt inte om utvinningen skulle orsaka en störning i havet, utan hur stor den blir samt hur lång tid återhämtningen tar.
Francisco Nascimento, marinbiolog och forskare på Stockholms universitet, har undersökt effekterna av mineralutvinning i Östersjön och gästar därför dagens avsnitt.
Och vi som håller i trådarna är jag, Nikita Seilod.
Och jag, Sara Folker.
Det här är Naturvetarpodden.
Hur tar man reda på hur utvinningen påverkar miljön?
Ja, det är en stor fråga. Vi kanske kan bara prata om hur vi kommer göra på kustområden i marina miljöer. Eftersom om man tänker på land så är helt andra förutsättningar, helt andra regler som man använder. Det som är nytt med det här är att det är första gången det tas upp i Sverige. Så det finns inget riktigt sätt, att inget protokoll som man ska följa. Så vi kommer använda vetenskaplig metod, ställa hypotes och testa den hypotes med data som vi samlar in både på försök och med fältdata. Men jag brukar prata om att vårt projekt har 3 ben, så att vi kommer först försöka förstå vad en sån aktivitet, hur den påverkar biologisk mångfald. Och då kommer vi kolla inte bara på fiskar och sådana stora grejer, men också på små djur, mikroskopiska vertebrater och också protister och bakterier. Så det är väldigt små grejer. Och det är faktiskt där mest av den biologiska mångfald finns. Sen kommer vi kolla på om mineralutvinning påverkar ekosystemfunktion på havsbotten. Vi kommer kolla framförallt på kol- och kvävecykel. Och sen kommer vi försöka använda den här data som vi tar fram för att utveckla riskbedömningsmodeller, som kommer förhoppningsvis vara en användbart verktyg för beslutsfattare som jobbar med den här frågan.
För det är ett företag som vill ta de här klumparna, om jag förstod det rätt.
Det är ett företag som vill ha, som har sökt tillstånd för att prospektera. Så först för att kolla hur mycket det finns i havsbotten. Men vad vi gör är ett forskningsprojekt som är finansierat av Formas. Så att komma tidigt på den här frågan och försöka förstå innan tillstånd har getts. Att försöka förstå...
Ja, det är ju väldigt viktigt, känner jag, innan man bara börjar dra ut. För det är lite så här motsägelsefullt på ett sätt, för att man vill ju att det här då ska kunna hjälpa till i grön omställning. Men samtidigt så förbrukar vi och påverkar liksom moder jord när vi tar upp det. Men det är lite så här hönan och ägget. Hur stor påverkan gör vi? Hur snabbt måste vi gå upp i den gröna omställningen? Men om jag tänker, hur har de här klumparna bildats från första början? För det går inte på en dag, har jag hört.
Nej, de tar väldigt lång tid att bildas. Så, och det krävs speciella förutsättningar. Så det måste vara på ställen som får många mineraler och från olika källor. I det här Botniska viken, som är intresseområde i Sverige, är från alla älvar som rinner ut där.
Okay.
Jag är inte geolog, men det är en process som mikroorganismer använder de här mineraler för att bygga upp och växer.
Och hur har man kommit på det här? Alltså, när kom man på så här, det finns klumpar här nere som vi skulle kunna använda?
Så det är faktiskt det här man vet, att geologerna har vetat att det finns de här klumparna jättelänge. Jag tror det finns redan ett doktorandavhandling från 60- eller 70-talet.
Oj.
Men det var inte intressant då. Det var bara som en nyfikenhet att man har hittat dem. Och nu och på djuphavsekosystem har man kollat hur det går att ta upp de här och vad det finns för möjliga påverkan. Men i kustområdet som Östersjön har inte varit så intressant, efter det finns inte jättemycket och priserna på de här råvaror var inte så hög, så det var inte ekonomiskt intressant. Så nu att efterfrågan ökas och priserna på de här råvarorna ökar också, så blir tillräckligt intressant för att folk börjar tänka på det. Så jag och mina kollegor som kör miljöövervakning på, som kollar på bentiska djur som lever på havsbotten, de har hittat de här grejerna i sina prover hela tiden, men ingen har brytt sig om dem tills nu.
Men vad finns det för risker då att ta dem?
Alltså, ja, det är det som vi inte vet.
Det är det vi inte vet.
Så den här frågan är relativt nytt på grund av det här jag nämnde. Så det har inte varit ekonomiskt intressant att ta upp de här nodulerna på grund av att de är inte så många. Men i djuphavsekosystem så har man har kollat på den här frågan sedan 90-talet. Och det är kanske en paradoxalt situation att vi vet lite mer om den här frågeställningen i djuphavsekosystem än i kustområden, grundare kustområden. Men det som vi vet att i djuphavsekosystem så finns omfattande påverkan av när man simulerar en sån extraktion. Och det beror på lite vad man tittar på. Men vi vet att djur, vad man kallar makrofauna, som är vertebrater som är större än 1 millimeter. De har inte kommit tillbaka till baslinjen till hur det såg ut förut innan
man tog ut det.
Ut den efter 25 år.
Oj!
Och det är samma med bakterier som är också lite överraskande att efter 25 år har man inte kommit, om man jämför de påverkade områden med kontrollområden, de är inte samma. Om man tittar på mindre djur som mikroskopiska djur som mindre än 1 millimeter, de återhämtade sig lite snabbare, men tog ändå 15-20 år.
Lite snabbare 15-20 år, herregud. Ja. Alltså man påverkar väldigt mycket.
För det är det jag tänker, så här, om vi ser att man tar upp de här klumparna och sen ser man, ja men det sker ingen förändring. Men det är samtidigt, så här, hur långt är liksom forskningsprojektet? Jag tänker om det skulle vara så att man är så här, nej, men nu har det gått 5 år och ingenting har hänt. Eller, och så sker
händer
någonting
om 25
liksom.
Ja. Men jag måste bara säga, innan vi går vidare, att kustekosystem är helt annorlunda från djup.
Så man kan inte jämföra med det djup?
Nej, man, okay. man kan dra såklart några slutsatser. Men att djuphavsekosystem är mycket mer stabilt.
Okay.
Så de arterna som har utvecklats där har utvecklats med en stabil ekosystem som inte störts på åtminstone samma nivå som i varje kustområde. Kustområdet är mycket mer dynamisk. Så de arterna som lever där är mer vana med att bli störda.
Ja, det är klart.
Å andra sidan är det så att det finns redan mycket tryck på de här ekosystem. Så många andra typer av mänskliga påverkan som händer, som klimatförändring och övergödning och sånt. Så man kan inte dra direkta slutsatser för det som händer i djuphav som är kustområden. Men din fråga var väldigt relevant. Projekten, vi har bara finansiering i 3 år. Och det kommer vi göra vårt bästa med den tiden vi har och de resurser vi har. Men såklart, vi är begränsade i tid och hur mycket vi kan göra. Och det här är den första projekt som tittar på det. Så förhoppningsvis kommer vi kunna fortsätta med den forskningen. Men då var inne lite på det. Och det som är mest intressant är inte om det kommer att hända en påverkan eller inte. Det
vet
är,
ni.
Ja, det är oundvikligt. Om man håller på att dammsuga de första 10 centimeter havsbotten. Så det kommer hända grejer. För oss som forskare och ekologer är det mest intressant att kolla på återhämtningen. Hur snabbt går återhämtningen? Och det är det första steg av vårt projekt. Och just nu håller vi på att kartlägga hur miljö ser ut innan påverkan.
Kan det vara så att eftersom den här kustmiljön då är mer, vad ska man säga, van vid förändringar, kan det vara då att de också har blivit mer resilienta, att de mer lärt sig att man återhämtar sig snabbare då?
Ja, och det är vår hypotes som vi kommer försöka testa. Och att vi också förväntar oss att olika typer av samhälle, ekologiskt samhälle, kommer återhämta sig på olika sätt och med olika fart. Det är det som du säger, att efter man är van, biologiska och ekologiska samhällen utvecklas med störning av olika typer, så att de är lite mer resilienta och kommer tillbaka lite snabbare. Å andra sidan måste vi tänka på de kumulativa effekter av om man har en till påverkan ovanpå klimatförändring, övergödning, all de här sakerna, överfisk och all de här sakerna. Så det kan vara
som ett nytt virus för dem liksom.
Genom en till sak som man måste hantera. Ja. Och man måste också säga att de här miljöer, de här habitat är ganska annorlunda från resten som finns omkring. Så vi var där i området nu i september förra året. Och det var, vi försöker provta med hur man provtar oftast i de här havsbåtarna. Vi bara skickar, det brukar vara lera när det är så här djup. Så man bara skickar en tub som kommer ner och tar upp lera. Men vi kunde inte komma igenom. Men grejen, det var så mycket noduller att man kom inte igenom.
Nej.
Det var som en hård
metall.
Ja, så det blir en helt annorlunda miljö. Så vi vet i djuphavet att den här substraten blir hårt, de här modulerna, kan vara viktiga för svampar och andra typer av djur som gillar hård substrat. Just i den här delen av Östersjön verkar inte finnas sådana djur. Men, men vi undersöker om det finns till exempel mikroorganismer som är speciella för de här typen av områden.
Vet vi hur höga koncentrationerna av metallerna är i de här? Alltså är det liksom värt det här besväret? För har vi tillräckligt?
Ja, det är svårt för mig att säga som marinbiolog. Men jag tror, och det, jag misstänker att det är väldigt variabelt. Så det är så på ett visst plats.
Ja, lite olika.
Lite olika. Men jag tror att företaget, de har investerat ganska mycket pengar i det här redan nu. Så att de ser det här som en möjlighet, att det finns ganska mycket av de här sällsynta mineraler som är viktiga för batterier och sånt, men andra saker också som järn och mangan som är viktiga för andra typer av industri, fosfor som också är viktig för jordbruksindustri och sånt.
Men om man jämför den här dammsugningen, jag tycker det låter så konstigt att dammsuga en botten liksom, med djuphavsborrningen som görs i Atlanten, eller som Norge ska börja göra, tror jag. Alltså, för de båda påverkar ju den marina miljön där nere. Så här, är det, eller kanske svårt att säga, men har båda lika typ, alltså hård påverkan? Ja, eller är det liksom mildare att dammsuga på något sätt, för då är man inte lika djupt? Alltså jag förstår ju att så här, det är på något sätt som att vad vi än gör där nere så kommer vi göra någon typ av påverkan. Men jag läste också att det finns olika gifter som kan komma ur.
Ja, det är mycket där. På en gång jag kommer försöka ta ett steg i taget. Men så det finns många typ av aktivitet som vi gör redan nu som kan jämföras med den här typ av teknik som de vill använda för mineralutvinning. Så trålning är något, fisketrål är något som man gör redan idag, som gräver upp och drar en stor nät över havsbotten som gör att mycket av sediment kommer upp till vattnet och blandar in ganska mycket djup i sediment. Sen har vi dredging, när man vill göra en hamn djupare. Och det är också något som man håller på hela tiden. För att när
båtar ska i hamn.
Ja, precis. Mm. Och när det hotar en stor hamn, kommersiell hamn, så måste man ta hand om det.
Mm.
Så att stora skepp kan komma in. Och det är något som man gör hela tiden också. Och det är också liknande att man gräver upp stora mängden av sediment och tar bort. Men vi vet ganska mycket hur den påverkan, hur de typer av aktivitet påverkar havsbåten. Men de har viktiga skillnader på hur man gör det. Så till exempel dredging händer på redan påverkade miljö som båten kommer in ut hela tiden och släpper bensin och annan typ av miljögifter. Trolling kanske går inte lika djupt, men om man är mycket större arier som ytor som man pratar om som påverkas. Jämfört med djuphav,
den borrningen,
det kanske är så att man går mycket djupare men också mycket mindre område. Så det finns inte exakt saker, så det finns viktiga skillnader som vi måste ta hand till om vi vill reglera sådana typ av verksamhet.
Jag blir lite så här, nästan rädd, för att ni har 3 år på er och se den här återhämtningen som ni kanske inte ens kommer se. Och sen så får de liksom grönt kort, nu kör vi, nu får ni ta alla de här klumparna. Och sen sitter vi här om 30 år och bara, nej, alltså, vi har inget vatten, vi har ingen fisk, vi har tagit slut på hela Östersjön och allting däremellan, höll jag på att säga.
Ja, men jag förstår det. Förstår den rädsla. Men jag hoppas att det här är början på flera projekt som kan komma från mig eller från mina kollegor är att man får lite mer uppmärksamhet från den här frågan. Men jag måste säga att ändå att vi var ganska snabb på pucken här. Att så fort det här bara blev en aktuell fråga på grund av att en företag bad om tillstånd. Och det fick vi veta ganska snabbt och sökte pengar och fick medel för det projektet. Och vi samarbetade med företag. Alltså vi vill simulera störning med den utrustning som kan användas i framtiden, inte bara något som vi hittar på.
Mm.
Så jag tror inte att det kommer hända imorgon, och de är ändå på prospekteringsfas, så det finns kanske en möjlighet om de tycker att det här miljöpåverkan är för stor, eller det finns inte tillräckligt många noduler, att det inte går vidare. Men jag tror att också vi kommer göra som sagt både experiment på labb och på fält, så att vi kommer kunna ta fram viktig data som kommer vara användbart.
Men de här klumparna då, alltså, finns det någon oro för att de på något vis skulle kunna påverkas, alltså om de bara ligger där på botten, och så kanske vi vet någonting, jag måste säga, som
temperaturen höjs typ.
Ja, exakt, att de skulle kunna påverkas på något vis, att det skulle vara dåligt för miljön.
Vi har precis gjort ett försök att kolla på det. Så vi har, när vi var uppe i september, så tog vi både lera och sediment från område och noduler. Och sen vi kollar vad som händer med de nodulerna om vi gör havets vattnet surare. Så simulera realistiska scenarier för lägre pH. Vad händer med de här nodulerna? Och vad händer om till exempel övergödning fortsätter bli sämre och det blir syrebrist i de här områdena med nodulerna? Och kollar vi på då de metallerna och fosforus och mangan som ligger i de här nodulerna. Vår hypotes var om de frigörs och fluxerna från sediment till vattnet ökar. Så det är en jättebra fråga som vi har undrat själva. Om vi inte tar bort de här, kan de
ändå göra skada liksom?
Ja, kan det bli feedback effects. Till exempel om de här nodulerna innehåller ganska mycket fosforus som kan bidra till övergödning om de löser upp. Personligen tycker inte jag att det är jättestor fara på grund av mängden av fosforus som är i de här nodulerna jämfört med allt fosforus som är lagrad i havsbotten är väldigt litet. Men hur som helst tycker vi att det är intressant att testa den här frågan. Så kanske om
15 år så har vi svaret.
Nej, om 3 månader har vi svar på det.
Ja, men gud, det var intressant. Då måste vi prata med dig igen. Ja. Men jag tänker, den här dammsugningen, hur går den till? Alltså är det någonting som låter väldigt mycket? Ja. Alltså jag tänker så här, eller alltså handmade, eller kommer det vara maskiner? Ja, för sånt står ju också liksom.
Jag kan inte uttala mig i detalj hur tekniken som företaget vill använda. Som de har beskrivit det tidigare är att de kommer försöka minimisera då. Så att de kommer lyckas få upp de här nodulerna med väldigt lite påverkan. En av de största problemen som man har identifierat i djuphav, så att när man gör så här, de flesta mineralutvinningstekniker skapar en sån plum av sediment.
Mm.
Så det är inte bara den lilla område som man utvinner från.
Det blir som en dominoeffekt då typ, att det påverkar fler.
Det blir som ett moln av sediment som lyfts upp i vattnet. Som då påverkar inte
fler,
bara djur som bor på botten, men djur som bor i vattnet och sen lite större områden när den här plummen sänks ner.
Mm.
Och företaget har jobbat mycket med att ha uttryckt viljan att försöka förminska den fara så mycket som möjligt.
De är medvetna om att medvetna liksom, saker kan påverka mer. Liksom.
Precis, och de vill förminska den fara så mycket det går.
Finns det risk för att politikerna fattar fel beslut i jakten på dessa typer av metaller och forskning?
Jag tycker att det finns inte tillräckligt information för att bedöma om det här kan göras eller inte, den här typen av verksamhet. Sen jag måste också säga, och jag inser det själv, att det här är en fråga som är större än bara marinbiologi och marinekologi. Så det kommer in, det är ett samhällsfråga som andra områden måste väga in. Så som vi började, det här mineralerna är viktiga för grön omställning. det här området i Botniska viken vad företaget har sagt tillstånd för att utvinna är det kanske en av de delen i Östersjön som värms upp snabbast. Så om vi inte tar hand om klimatförändringen så kanske spelar det ingen roll om vi utvinner mineraler eller inte.
Mm.
Å andra sidan vill man vara säker att man gör det på den minst dåliga sätt som möjligt. Och det som jag försöker säga idag är att vi har inte tillräckligt med kunskap. Som det här är den första projekt som tittar på den här frågeställning generellt i Östersjön. Så att vi kommer ta fram information som jag tycker kommer vara viktig att ta rätt beslut. Sen det här blir, även den här informationen blir bara en pusselbit i den stora frågan som det här ingår.
Men jag tänker så här, slutligen då, alltså dig som marinbiolog, gör det lite ont i magen när man ska ta upp de här klumparna?
Ja, absolut. Jag som marinbiolog vill såklart helst inte säga.
Låt dem vara, har du lust att säga.
Ja, precis. Jag helst inte säga att man stör en sån miljö som är redan, Östersjön är redan ganska påverkad. Men som sagt, och den här området, Botniska viken, är faktiskt en av de områden i Östersjön som mår ganska okej. Okay. Så det finns inga problem med syrebrist, väldigt lite problem med övergödning. Som marinbiolog såklart, det skär lite i hjärtat att man funderar på det här. Å andra sidan måste man väga det här mot det som jag sa.
Komma skall om man inte gör något med gröna omställningen.
Så måste man fundera på om man jämför de här miljöpåverkan med att öppna en gruva på land och sådana saker. Så måste man ta fram rätt kunskap så kan man jämföra.
Väga dem mot varandra. Så egentligen, även fast det gör ont i liksom marinbiologs hjärtat, så är det ändå otroligt viktigt jobb du gör. För att utan er forskning så kan ju då bara fattas beslut utan någon grund helt enkelt.
Ja, tack så mycket.
Ja, tack snälla.
Tack.